temat var alltså efterföljelse. Vad är det då? Det kan man fråga sig. Jag är ju den här generationen som gärna googlar på nätet. Jag kollar även några uppslagsböcker. Och nästan alltid så hänvisas det till kristen tradition när man nämner efterföljelse. Men det står också om att det är att gå i någons fotspår. Och då tänker jag på någon sorts ankmarsch där man går på rad. Eller kanske ännu värre, någon sorts militärisk marsch. Hur man går på rad. Men jag tror inte riktigt det är så strikt. Det handlar om efterföljelse. Och det är inte heller att förfölja, att liksom gömma sig och spana lite grann och hålla för stort avstånd. Det beskrivs också som att använda någon som förebild. Det tror jag är precis vad det handlar om. Och vi har det konstiga då att vi följer en osynlig person. Jag jobbade en gång på ett ställe där en man trodde att han var förföljd av tyska spioner. Och vi sa det, att det finns inga tyska spioner, du kan vara lugn. Ja, men då sa han, ja men ni då, ni som tror på Jesus, han syns ju inte heller. Och vass kritik. Men en sak är säker, att Gud har synts. Och syns än idag. Jesus har synts den gången han gick på jorden. Det har vi starka belägg för. Och så har vi naturligtvis Bibeln som vittnar om det hela. Det är också ett sätt att få en konkret efterföljelse. Vi har ju det klassiska uttrycket WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Det är ett konkret sätt att försöka leva i efterföljelse. Att ha Jesus som förebild. Men det är bara en del av treenigheten. Den treenige guden. Vi har ju Gud fader också. Skaparen. Och han kan visa hur livet fungerar. Vi kan lära oss av saker och ting. Vi kan upptäcka saker i naturen som beskriver hur livet fungerar. Där är ju vetenskapen fantastisk på att upptäcka saker. Och det är också en del, anser jag, i att lära sig något om Gud. Och vi har också förnuftet som vi skapade med. Kan vi också använda. Det är gott. Sen har vi ju den här delen som definitivt är mer osynlig. Vi har anden, hjälparen. Lite svårare att konkret följa. Men det handlar kanske mer om det som är inom oss. Jag tänker på det med samvete till exempel kanske. Kärlek, känslor, tankar med mera. Det som är mer flyktigt i vår tillvaro. Men som också berättar om livet. Det är så livet är att leva. Och som vi hörde i episteltexten så säger de där att det här är inget tomt prat. Det här är om att vittna om vår tro. Att snacka om evangeliet. Det är inget politikersnack. Almedalen går ju mot sitt slut här, politikerveckan. Det är inte för, det är inte endast människors tankar och sådant som man uttrycker i för att vinna människors gehör. Utan Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. På att vara en uppenbarelse från Gud. Sen tror jag också att efterföljelse kan handla om prägling. Vi sjöng det här i salmen. Att det handlar om vanor, om vardag, om vad vi har varit med om, våra erfarenheter. Och hur vi sakta kan präglas av vårt sätt att leva. Varför ska vi då göra detta? Ja, kristen tro handlar ju inte bara om det där med att tänka och tycka och prata. Utan det handlar ju också om att faktiskt göra. Och i höst ska vi ha tema diakoni. Och det tänker jag är kyrkans konkreta sätt att praktiskt visa efterföljelse. Hur vi kan göra saker. Och det här ger god frukt. Det är också en orsak till varför vi ska leva i efterföljelse. I Galaterbrevet står det så här. Det här stycket som det här står i har rubriken Låt er ande leda er. Och det är ett sätt att försöka beskriva hur vi lever som Guds folk, att vi har Gud som leder oss. Men för den skull betyder det inte att allt andligt är det som är gott, utan det är även våra handlingar och vår kropp som är god. Så här står det. Men andens frukter är kärlek. Just det, det här första ordet är ju knepigt. Det är så stort ord. Det finns de som säger att det här första ordet är som en rubrik på det som kommer efteråt. Och så vill jag nog gärna tänka. Så det står så här. Med andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med allt dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Det finns alltså goda frukter av att leva ledd av Gud. Vad säger då Jesus om det här? Vi hörde ju den här knepiga evangelietexten. Där säger han för att vi ska förneka oss själva. Vad menar han då? Vi är ju skapade och älskade av Gud. Kan vi inte förneka oss själva på det sättet? Men jag tror det handlar om att få en sorts kritisk självdistans. Att det mer handlar om att fundera och reflektera över vad som är jag. Vad jag har för erfarenheter, vad jag kanske lever i för gamla mönster och jag kanske har fastnat i en viss typ av tankar eller en viss typ av handlande. Att försöka få en kritisk självdistans till det. Och han säger också att vi ska ta korset. Vad är det då? Ska vi göra så där som Jesus, att vi ska spika upp oss på ett kors? Nej, då kanske vi hamnar där i ankmarschen igen, lite väl konkret. Utan mer en bild om att det här med att våga möta det svåra och tunga. Att våga vara obekväm ibland. Att utstå svårigheter. Jag tänker att det här är lite grann som att diska. Det är praktisk efterföljelse. Jag kanske tänker att då blir jag så torr om händerna. Och jag är inte den här typen som diskar. Jag har inget tålamod, jag orkar inte mer det där. Jag kan ta det imorgon. Men att det är att fundera liksom. Ja, men vadå? Jag kan ju smörja in händerna efteråt. Vadå inte den typen? Nu orkar jag väl med det. Att ta sitt kors och gå och diska sin kopp. Ett konkret exempel har jag här. Det här är ett paket te. Det har två märken här. som jag tycker är viktiga. Det står krav. Det innebär att man har tänkt lite extra på vår skapelse, på naturen, att vi ska ta hand om den och vårda den. Och sen finns det ett märke som heter rättvisemärkt. Och det handlar om att den som gör de här produkterna får skäligt betalt. Att de får ett drägligt liv. Det tänker jag är ett försök att leva i efterföljelse. Nu kan man naturligtvis fråga sig idag, jaha, vad har krav för? Vad ställer de för krav egentligen? Hur funkar den organisationen? Och rättvisemärkt, går verkligen pengarna dit de ska? Är det inte stora företag som tar allting i alla fall? Och det är bra att vi tänker kritiskt kring det. Men ändå ett sätt att leva denna efterföljelse. Och det kan kännas som en droppe i havet. Min lilla handling. Men jag tror också Jesus visar på någonting. Att vår lilla handling kanske må vara liten, men för vår själ är det allt. För oss är det allt. Vad vi har för inställning till livet. Så hur vi då lever i efterföljelse, det kan vi göra på många olika sätt. Med miljö, rättvisa, att vara en god kompis. Kanske politik. Hur man nu gör det. Pengar och så vidare. Det är konkreta sätt att försöka leva i efterföljelse. Och det här säger jag nu till er för att ni förhoppningsvis ska tändas av ett litet hopp. Och lite vilja att leva i efterföljelse. Men också att ni får bära vidare det och berätta om det för era släkter och era vänner och era medmänniskor som finns runt omkring er, på ert jobb kanske, eller vad det nu kan vara. Att ni vågar säga, ja Herre, sänd mig.